P1 Dokumentär. Miniserie.
År 2020 har knappt hunnit börja när Stella, Emilia och Vilda tar överdoser. De är tonårstjejer i Göteborg som trots att de är så unga har kämpat länge mot missbruket. Både Stella och Emilia dör. Bara 14-åriga Vilda överlever.
Det är ett helvete när man väl är fast där, för att vägen in kan vara så kort liksom, men vägen ut är så lång.
Gör vi ingenting så kommer vi ha en stor grupp med ett allvarligare opioidmissbruk än vad vi har sett tidigare.
Ja, det är klart att man är orolig att hon ska dö. Alltså, jag vill ju inte begrava Vilda.
Det här är berättelsen om hur det narkotikaklassade läkemedlet tramadol snabbt blir inkörsporten till ett djupt blandmissbruk för unga tjejer. Jag heter Ulrika Nandra och du lyssnar på P1-dokumentär miniserie Tramadoltjejerna. Första avsnittet, gratiskartan.
Första gången så var jag 13. Jag var i stan. Jag skulle köpa gräs. Och så hade han det också. Och så frågade han om jag ville köpa det. Och så sa jag liksom, nej, jag vill inte ha det liksom. Så gav han mig en karta ändå.
Han bara gav den till dig?
Ja.
Gratis?
Ja.
Köpcentret Nordstan i centrala Göteborg. Det är våren 2019 när Vildas langare räcker över en liten, rektangulär medicinkarta innehållande 10 tabletter.
De var röda och runda i en karta. Vi bombade den, så vi krossade den på skoltoaletten och lade den i rissla och svalde den. Och så gjorde vi så liksom, typ hela dagen i skolan den dagen. Vi käkade hela kartan på en gång liksom.
Vilda är vid tillfälle 13 år. Tidigare har hon rökt cannabis och druckit alkohol, men det här är första gången hon testat tramadol. En smärtstillande opioid som kan jämföras med heroin.
Och sen direkt dagen efter det så mådde vi jättedåligt, för vi hade kräkt så kliat sönder våra ben liksom. Det kändes som att det kröp saker innanför min hud. Och det var ju då, alltså det var ju första gången vi testade tabletter liksom. Och sen direkt dag efter tog vi morfin. Och sen typ en vecka efter det så fick vi tag i Elvanse liksom, ADHD-medicin som innehåller amfetamin. Och då helt plötsligt jättesnabbt gick det liksom.
Vilde har alltid gillat skolan, speciellt ämnet historia. Och när hon bodde på landet utanför Göteborg var hästar och ridning hennes stora intresse. Men Vilda berättar också att så långt tillbaka hon kan minnas har hon alltid haft något oroligt i sig. Oron gjorde det svårt att koncentrera sig i skolan och i mellanstadiet började hon skolka. Som 11-åring provade Vilda cannabis och året därpå började hon och kompisarna stjäla sprit från Systembolaget. När hon var hög eller full på alkohol och droger försvann ångesten och oron i kroppen dämpades.
Men jag trodde ju aldrig att det skulle vara några problem att sluta, och det gjorde ju att jag blev ju aldrig rädd för det, för jag tänkte jag kan ju sluta när jag vill, det är bara att nu är det kul. Så fortsatte det och sen direkt när jag insåg att jag måste sluta nu liksom, jag har inget annat val, och så gick det liksom inte, det var jättesvårt.
I en annan del av Göteborg bor 16-åriga Stella. Precis som Vilda har hon en historia av dåligt mående och problem i skolan. Och precis som för Vilda är det drogen tramadol som har lett Stella in i ett blandmissbruk. Vilda och Stella träffas via gemensamma bekanta. Och i slutet av sommaren 2019 blir de bästa vänner.
Och sen efter det så började vi bara umgås väldigt liksom, mycket, för att hon var liksom typ den finaste människan jag träffat någonsin. Och hon var hos mig hemma hos mig en del liksom. Och blev väldigt snabbt väldigt nära. Alltså hon hade ju kämpat väldigt länge med missbruk. Och med att med sig själv liksom och hemma. Och det var...
Ja. Men ni tog droger tillsammans då?
Ja, alltså inte hela tiden. Utan det var ju perioder där hon faktiskt... Eller hon var ren och när jag var ren också. Men hon var den enda som inte dömde mig för mina beslut. Hon förstod verkligen hur det kändes liksom.
Vildas och Stellas missbruk eskalerar under hösten 2019. De hänger i Nordstan och i perioder tar de narkotika varje dag. Cannabis, tramadol, amfetamin, kokain, LSD, benzo. Det är en farlig och smutsig värld.
Alltså då, folk som säljer har bara sagt till mig att om du har sex med mig så kan du få 5 gram koks liksom. Alltså, du behöver inte ens betala. Du kan bara följa med och ge mig en avsugning så får du det gratis liksom.
Har du sett någon som har... Känner du tjejer som ändå har gått med på det där?
Jag känner en som gjorde något liknande en gång. Jag vet ju bara att hon berättade hur smutsig hon kände sig.
Så blir det nyårsafton. Vilda är bjuden på fest. Men hög på droger somnar hon hemma i sin säng och missar 12-slaget. När hon stiger upp är det den första dagen på det nya året. Men också början på det som ska bli slutet.
Så jag vaknade på tid på morgonen. Och så blev jag så typ besviken när jag vaknade dagen efter att jag hade sovit genom hela nyår. Så jag och min vän... åkte hem till en annan vän.
Vilda och Stella hamnar i en lägenhet. Mannen som bor där är äldre och har tidigare sålt droger till tjejerna. Nu för tiden bjuder han och Stella och Vilda får ta vad de vill ha. De sitter i mannens skinnsoffa, lyssnar på musik, röker och sväljer tabletter.
Och jag har... som tagit så mycket droger då att jag hade ingen uppfattning om tid eller dag eller någonting.
Vad hade du tagit då?
Jag hade tagit ecstasy och benzo och lyrika. I väldigt stora mängder liksom. Jag tog svamp också. Och när jag hade tagit svamp så... trodde jag att jag var odödlig. Jag minns ingenting, men mina vänner har sagt att de hittade mig i Nordstan klockan typ 11 på kvällen. Att jag bara satt på en rulltrappa och dreglade typ. Jag kan inte riktigt förstå att jag var där, att det var jag liksom. Jag blir lite äcklad faktiskt.
För Vilda slutar kvällen den 1 januari i en polisbil. Hon körs till sjukhuset där det konstateras att hon tagit en överdos. När hon kvicknar till får Vilda skjuts hem till sin mamma. Men Stella blir kvar ute på gatorna. Exakt vad som händer under de närmaste dygnen är oklart. Det enda vi vet med säkerhet är att det är måndag den 6 januari när Stella hittas död i samma lägenhet där hon och Vilda varit tillsammans bara några dagar tidigare.
En ung kvinna hittades igår eftermiddag död i en lägenhet på Hisingen. 2 personer som befann sig där greps av polisen, först misstänkta för mord, men brottsrubriceringen ändrades efter förhör till vållande till annans död. De misstänkta är nu också anhållna.
Förundersökningen om vad som låg bakom Stellas död kommer senare att läggas ner. Stella som är 16 år och har kämpat länge mot missbruket utan att någon har kunnat hjälpa henne.
Jag hade pratat med henne på lördagen. Hon skulle åka hem till den här lägenheten och betala av en skuld. Och sen hörde inte vi något mer, så på söndagen så blev jag orolig och ringde han kille som jag visste att hon var med. Han svarade inte heller mig. Och jag ringde alla människor som hon kände. Jag skrev till alla liksom. Och sen då till slut så skrev hennes Stellas vän till mig att hon hade pratat med Stellas pappa som hade sagt att Stella är död. Hon ville flytta till en annan familj och hon ville ju få hjälp med att sluta och ingen riktigt lyssnade liksom.
Vi vet inte vilka droger det var och det var inte heller så att det var något med hjärtat eller något som hände, utan hon kvävdes av sina egna spyr i sömnen.
För 10 år sedan slog tramadolen igenom bland unga. Först i Malmö, sen i Göteborg och Stockholm och även i flera mindre städer. Tramadol är ett smärtstillande läkemedel, en opioid besläktad med morfin och heroin. Drogen har 2 helt motsatta effekter som användarna är ute efter. Ångestdämpande och lugnande, eller prestationshöjande som inför sex eller ett prov i skolan. En del tar tramadol för att gå ner i vikt. På senare år har det visat sig att en stor andel av de som använder sig av just tramadol snabbt börjar med ännu tyngre droger. Så var det för Vilda, så var det för Stella och så var det också för 17-åriga Emilia. Emilia, även hon bosatt i Göteborg, dog i en överdos bara 2 dagar efter Stella. Emilias historia kommer jag berätta om i nästa avsnitt av den här serien. Tramadolen blir alltså inkörsporten till ett tyngre blandmissbruk. Ett missbruk som kan sluta med döden.
Av de som har tagit tramadol var det 40% som även hade provat kokain. Men i den gruppen som inte hade tagit tramadol var det bara 19% som hade provat kokain. Så att det är en väldigt ökad risk att man tar andra droger om man har tagit tramadol innan.
Maria Ungdom är en mottagning som arbetar med unga människor i alkohol- och drogmissbruk. Mottagningen finns i flera städer och jag träffar en av dem som jobbar där, psykiatrisköterskan Alexander Holmstedt. Han berättar att narkotikadödligheten i Sverige har ökat kraftigt sedan början av 90-talet och att det främst beror på att användningen av opioider som tramadol ökar.
Den typ av gräns som man passerar där, det blir lättare att fortsätta och ta andra typer av droger, att passera andra gränser. Gör vi ingenting så kommer vi ha en stor grupp med ett allvarligare opioidmissbruk än vad vi har sett tidigare.
Alexander Holmstedt menar att det bland många unga finns en ofarlighetsstämpel över tramadol. Bland de unga han möter är det nu så många som 30% som tar tramadol. Alexander Holmstedt varnar dessutom för att unga tjejer som Vilda, Stella och Emilia kan gå under radarn. Tjejer söker oftare hjälp för psykisk ohälsa än för att de tar droger. Och om missbruket inte upptäcks i tid riskerar tjejerna att falla djupare och djupare, säger han.
Jag tänker att det finns en risk att man inte uppmärksammar tjejernas missbruksproblem på samma sätt som man gör killarnas. I ungdomsgruppen så är det upp till 70% som även har en psykiatrisk diagnos. Och det är väldigt viktigt då att man inom ungdomsmottagningen, inom barn- och ungdomspsykiatrin, att man ställer frågor om missbruk och screenar för missbruk. Det kan ju vara så att killarna är mer utagerande och att man inte ser tjejerna på samma sätt som killarna, att de försvinner lite. Och när man då tar killarna så hamnar de i systemet och de får den hjälp de behöver, medan tjejerna kanske inte fångas upp på det sättet.
Det är ju det som är problemet, att finns ingen riktig hjälp att få innan det går för långt. Jag bad om hjälp och många andra vet jag, de verkligen vill ha hjälp. Men de får ingen hjälp förrän det har gått för långt liksom. Och det är så hemskt och synd att det ska behöva gå för långt innan man får hjälp. Eller att liksom inte ens, att det händer någonting sånt här. Det ska inte behöva hända liksom.
Det har gått 2 månader sedan Vildas överdos i den där lägenheten med skinnsoffan. Knappt 2 månader sedan Stellas död. Socialtjänsten är inkopplad, men Vilda väntar fortfarande på att få en så kallad vårdplan. En strategi för hur hon ska ta sig ur sitt missbruk. Sorgen efter Stella gör att dagarna känns tunga. Vi möts på ett café i centrala Göteborg.
Jag är jättearg på vuxenvärlden och socialtjänsten. Och jag är bara en liten centimeter ifrån att, alltså jag balanserar på en lina liksom, ska jag, ja, det är så lätt att jag bara ramlar dit.
Ska jag ta det inte?
Ja, jag försöker ju bara ta mig igenom varje dag liksom.
Under veckorna som följer håller jag kontakt med Vilda för att se hur det går med hennes vårdplan. Hon är fortfarande hemma från skolan men säger att hon hållit sig drogfri. En dag vill Vilda visa mig hur lätt det är att få tag på droger och vi bestämmer oss för att ses i Nordstan, den stora gallerian i centrala Göteborg. Men det blir inget möte i Nordstan. Istället får jag ett samtal från hennes mamma Elinor som berättar att Vilda är försvunnen.
Jo, men Vilda kom in till mig innan jag hade gått upp och sa att hon skulle gå till skolan idag. Jag låg och funderade på vad jag skulle göra, om jag skulle låta henne gå till skolan eller inte. Men så bestämde jag mig att, ja, att hon kan gå till skolan, men att då följer jag henne. Men det ville hon ju inte. Hon tyckte att du tjatar om att jag ska gå till skolan och nu när jag vill gå till skolan så får jag inte gå utan att någon följer. Det var ju inte skolan hon skulle till, det förstod jag ju. Så tog hon på sig jackan och då sa jag igen att vad gör du? Och jag hade ju låst över låset. Och det upptäckte hon ju när hon skulle gå ut genom dörren. Och då blev hon vansinnig. Och började gapa och skrika att du är fan inte klok. Du kan inte låsa in mig. Det är olagligt att låsa in någon. Så hon stod ju och sparkade liksom som en häst bakut allt vad hon kunde på ytterdörren. Och jag kände att det här kommer inte gå, jag kan inte hålla henne. För att om hon inte lyssnar på mig så kan jag inte hjälpa henne. Då måste jag be om hjälp utifrån. Och då säger hon att, ja, ska du ringa polisen då? Så ja, det får jag ju göra då.
Nu är klockan en bit efter 2, va? När såg du henne sist?
Någon gång runt 9 och 10 morse.
Ett snabbt beslut fattas under dagen i socialnämnden som innebär att om polisen påträffar Vilda kommer hon föras till en sluten anstalt. Hemma i flickrummet är sängen obäddad, persiennerna neddragna, sminkbordet rörigt och glödlamporna runt spegeln fortfarande tända. Innan Vilda stack lovade hon att hålla sig inloggad på appen Snapchat och Snapkartan. Vid köksbordet sitter mamma Elinor med telefonen i handen.
Du har någon möjlig, det är någon funktion där som gör det möjligt för dig att spåra henne lite grann och se vad hon är, eller?
Ja, alltså hon har gjort som hon har lovat, att hon har på den. Och nu så kan jag se då att hon för 8 minuter sedan var inloggad och då befinner hon sig någonstans i Bergsjön.
Och där vet i alla fall inte du att det ska vara någon hon känner. Men det kan vara så.
Det kan vara så, men som sagt, nu är det på dagtid. Jag vet ju att hon tar droger för att dämpa smärta, oro, ångest. Inte för att få ruset. Och om hon inte får hjälp med att sätta ord på vad det är som gör att hon mår dåligt, att hon kan öppna upp och berätta detta för någon som kan hjälpa henne att bearbeta det, så ja, det är klart att man är orolig att hon ska dö.
Vad känner du nu?
Det har varit mycket känslor under de här timmarna. Man känner skuld, man känner sig otillräcklig som mamma. Det här måste ju till någonting eftersom hon inte lyssnar. Men sen samma stund som man tänker sådana tankar så swishar det förbi en bild på henne. Hur ledsen hon kommer vara när de hittar henne. Och hon inser att hon ska bli placerad. Och det gör så fruktansvärt ont att inte kunna vara där och krama henne. Alltså man vill ju skydda sitt lilla barn. Men samtidigt så kan jag inte skydda henne. Jag måste ju få hjälp. Jag vill ju inte begrava Vilda.
En kyrkogård i Göteborg. Mitt i sommaren 2020. Det blev till slut som mamma Elinor både fruktade och hoppades. Vilda blev tvångsplacerad och fördes till ett så kallat SIS-hem i en helt annan del av Sverige. Efter några månader fick hon en placering på ett HVB-hem. Men när det hemmet stängdes på grund av missförhållanden återvände Vilda till Göteborg. Socialtjänsten letar efter ny placering och under tiden får Vilda bo hemma hos mamma Elinor.
Jag tycker det är fint. Jag ser att många går hit och tar hand om den. Och det känns bra att vara här.
Vi står framför Stellas gravsten. Vildas långa hår är nytvättat och vilar tungt på ryggen. I vinden känner jag doften av blomschampo. Vildas och Stellas vägar korsades där drogerna fanns. Och för Stella slutade historien här.
Ja, jag önskar att allting var annorlunda. Och jag skulle verkligen göra vad som helst för att hon skulle kunna komma tillbaka. Men hon är med sin mamma nu. Och hon känner ingen smärta längre.
För Vilda har ett nytt kapitel just börjat. Under den senaste månaden har hon fått en ADHD-diagnos. Hon har börjat medicinera och har fått en vårdplan från socialtjänsten. Sen hon kom hem har hon fått ett återfall, men säger att hon annars lyckats hålla sig borta från drogerna. Och hon är tillbaka i skolan.
Jag ser en väldigt ljus framtid nu. Jag ska bli bilmekaniker. Jag vill klara skolan. Jag gillar när det är skolan för att då har jag liksom någonting att göra på dagarna. Jag har någonting att liksom fokusera på. Och så här, som jag verkligen också nu vill lyckas med. Alltså nu efter jag har slutat så inser jag liksom att jag kan det. Det är ett helvete när man väl är fast där, för att alltså vägen in kan vara så kort liksom, men vägen ut är så lång. Så innan så var jag så orädd för allting, men nu så är jag inte det längre, för att jag förstår att ingen är odödlig.
I nästa avsnitt.
Jag får ett sms från hennes kompis som frågar om har polisen varit här?
Vi kommer ju i en civil bil, men vi har en präst som är prästklädd. Och mamman ser att vi kommer.
Och jag bara skriker, men vad är mitt barn? För helvete, vad är mitt barn?
Du har hört första delen i serien Tramadoltjejerna från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Av Ulrika Nandra och Kristin Odén. Stella heter egentligen något annat. Producenter Martin Jönsson och Sofia Kottorp. Slutmix Elvira Björnfot. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.